Ja, och för dig som lyssnar till den här inspelningen, till den här förkunnelsen som spelades det här inne i Betania-församlingen i Möklinta den 5 november 2017.
Ja, jag tror alla känner mig i alla fall. Adam Lundgren heter jag. Och för er som känner mig vet ju mycket väl om att jag inte har så mycket att komma med i mig själv. Men jag är dock mycket tacksam till den helige ande att han har gett mig förtroendet att vidareförmedla budskapet ur den heliga skrift idag. Och även för mig inberäknat. Jag hoppas ni har biblar, annars får ni förse er där nere och bra. Och blyertspenna kan vara bra. Vi ska stryka under lite saker i Bibeln också. Kan vi resa på oss tillsammans så kan ni fatta er Bibel i ena handen. Så ska vi bara be att den helige ande levande gör ordet för oss. Ni kan be efter mig. Helige ande, levande gör ordet för mig idag. Låt mig förstå det du vill visa mig. Och jag talar till allt mörker som vill hindra mig att förstå budskapet. Gå härifrån i namnet Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner, kära vänner. Ja, vi ska titta i Jakobs brev i Nya testamentet. Det är en av mina favoriter, Jakob. Han är så uppfordrande i sin utläggning och det är sånt gillar jag. Jakobs brev kapitel 3. Jakob kapitel 3 och vers 1-12. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, och enligt Jakob är det här med vilka skriftställen, det kan jag såklart göra. Det är inga problem. Det kan han säkert, men det är inte säkert han hinner med. Vi ska se här. Vi byter penna. Den här var kass. Har du en sprayburk? 1-12. Ja, Jakob 1-3, kapitel 3, 1-12 var det där vi läste. Precis. Vi kan väl sortera ut dem där. Du kör med en elektronisk bibel du. Det går också bra. Jakob 3 och 1-12. Precis. Ja, det här med tungan i alla fall och munnens bekännelse är någonting som kan ställa till mycket elände. Men det här låter ju inte så jättepositivt, det här som Jakob skriver. Men tänk så här på en läkare också. När man går på ett läkarbesök så berättar sin patient att personen är sjuk, kan visa röntgenbilder, han har provsvar från blodprover och mycket annat. Och läkaren uppehåller större delen av besöket av det här negativa och pekar på fynd som inte är bra för människan. Men i slutet så säger han, ta den här tabletten så blir du frisk. Och så är det ibland med kristen förkunnelse också. Att man måste ta i de här lite tuffare bitarna. Ja, och i samband med själavård och exorcism som jag ägnar mig åt emellanåt, så är det i princip alltid något område hos den drabbade som gäller talet. Så det här med munnens bekännelse är något viktigt som vi kristna bör ha kunskap om. Vi ska titta på två områden idag som Jakob nämner, och det är ifrån vers 5 och 9. Är det någon som kan räkna ut vilka områden det kan vara? Om ni tittar i vers 5 och 9. I vers 5, vilket område vi ska börja titta på? Nej. Jo, Jakob kapitel 3. Vi har ju nyss läst det här. Och bara vers 5. Ja, det är där precis. Vad kan det vara som Jakob vill komma åt i vers 5? Skryt, ja, precis. Skryt och vers 9. Vad var det där för någonting då? Martin, du kan Bibeln utan till, förstår jag. Då kan du svara på frågan. Och förbannelse, ja. Precis. Det här är två områden som Jakob lyfter fram ur det här skriftstället. Och vi ska titta på de här två områdena lite noggrannare idag. I våra egna led kan det finnas skryt av olika slag. Även andligt skryt till och med. Och då har man hört ibland, jag har minsann gått den och den bibelskolan. Och jag är så bra på det där och det där. Men då kan man undra, vad är anledningen till skrytet? Det kan vara att man känner sig förkastad eller att man inte känner sig önskad. Eller att man söker uppmärksamhet kan det också vara. Och ibland hör man någon säga så här, inte för att skryta, men jag är faktiskt en av världens bästa pianister. Det resonemanget håller inte riktigt. Man kan inte rättfärdiggöra sitt skryt med att baka in det på det här sättet. Och ni vet, Jesus, han var fullkomlig i sitt tal. Han skröt aldrig. Varför inte ha Jesus som förebild? Även i våra tal. Kära vänner, se på Jesus. Titta inte på mig. När jag har lagat mat och bjuder folk på middag, då frestas jag att skryta över min egen kokkonst. Och det är min bön att bli som Jesus. När han stod för matlagningen, han bjöd ju på bröd och fisk, så sa han bara typ varsågod, om jag inte missminner mig. Folket som fick smaka fick ju istället då berömma Jesus och säga att den här firren smakade himmelskt. Eller det här brödet var något alldeles extra. Behåll fingret i Jakob, så ska vi gå till Gamla testamentet. I Ordspråksboken. Det är mitt i Gamla testamentet ungefär. Ordspråksboken kapitel 27. Kapitel 27. Ordspråksboken kapitel 27 och vers 2. Ja, vill du läsa där, kära vän? Ja, precis. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun, en främmande och inte dina egna läppar. Det där är ju väldigt klart och tydligt. Om vi kristna tar den här versen på allvar, då förebygger vi skryt hos vår nästa. Eller hur? Alltså, tänk om vi uppmärksammar varandras goda sidor och säger, hörru du är så bra på att laga mat, det här var riktigt smaskens. Då behöver du inte själv skryta om det. Det är ju fantastiskt. Ja. Så. Nu vi behöver hjälp av ett barn som är frivilligt. Har vi något barn här som skolkar från söndagsskolan? Ja, kom fram då Felicia. Skolkar. Den, ja, precis. Den fasta födan är till för dem som var genom träning har fått sinnena skärpt. Det här är lite tandkräm Felicia och en sked. Jag skulle vilja att du sprutar ut lite tandkräm på skeden här så att alla ser. Kan du hålla den här i andra handen själv? Så där ja. Bra, det där gick väl lätt va? Då kan du stoppa tillbaka tandkrämen igen. Går det bra? Nej. Det där går inget vidare kan jag säga. Och precis som att tandkrämen kommer ut i tuben väldigt lätt så är det likadant med våra ord. De kommer ut i vår mun men de går inte att ta tillbaka. Ni ser ju hur krångligt det är. Tack Felicia. Ja. Så det där kommer ni inte glömma. Vi lägger det här borta. Det ska vara lite strå. Ja. Så det är väldigt lätt att få ut tandkrämen ur tuben. Och det är väldigt svårt att få tillbaka den. Och det är likadant med våra tal. Har vi en gång sagt någonting, då är det sagt. Eller hur? Ja. Ja, nu ska vi, har vi tittat på lite grann med skryt. Och nu ska vi se på det andra som Jakob höjde ett varningens finger för. Och vad var det för någonting i vers 9? Är det någon som kommer ihåg? Vad säger Elia? Förbannelse, ja. Säger han precis. Och vad är då en förbannelse för någonting? Jo, det betyder att man talar ut något ont över någon eller något i syfte att skada den personen på något sätt. Och Jakob han är ju mycket tydlig här att vi inte ska ägna oss åt det här. Och det här är tyvärr vanligt bland kristna då måste jag säga att de förbannar sig själva och förbannar andra. Är det någon som har hört det här uttrycket någon gång? Jag blir så förbannad när jag ser orättvisor på tvn. Har ni hört det någon gång att någon har sagt så? Ja. Varför överhuvudtaget säga att man blir förbannad? Man kanske blir arg eller ledsen. Men förbannad är något ord man ska undvika och tala ut över sig själv. Är det någon som vet vad som hände när Gud sa var det ljus? Vad säger Benjamin? Det vart ljus, precis ja. Och Martin, vad hände när du bekände Jesus som Herre i ditt liv? Vad hände då?
Jag fick lämna det gamla livet.
Ja, och du blev frälst kan man säga. Det var någonting som skedde med dig, eller hur? Med din muns bekännelse, ja precis. Och vad händer när vi förbannar oss själva, Kristina? Vad händer då? Vi tar den andra Kristina här. Vad händer om vi förbannar oss själva? Vad sa du? Då vet du inte. Då blir man förbannad helt enkelt. Såklart. Det är inte så krångligt. Jesus han använde ett fikonträd för illustration i lärjungarnas utbildning. Och vi ska läsa det tillsammans i Markus. Ni kan behålla Jakob där. För vi ska tillbaka dit sen. Markus. Kapitel 11. Markus kapitel 11 och vers 12. Ja, precis. Jesus förbannade. Det låter ju lite knepigt kanske. Ja, då ska jag läsa här då. 11 och 12 till 14. När det dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och det hörde hans lärjungar. Och sen i vers 20 lite längre ner. Ja. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus syndade inte i det här fallet när han förbannade fikonträdet, för det var ingen människa som drabbades. Och vi kan se att effekten av den uttalade förbannelsen var mycket effektiv, eller hur? Ja. Om vi nu tittar på hur förbannelsen var formulerad som Jesus sa. Han sa ju så där i vers 14: aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Så lite krävdes för att det skulle få en effekt på trädet. Orden alltid eller aldrig brukar förekomma i många förbannelser. Är det någon som har hört från en orolig och uppgiven person någon gång så här: nu kommer hösten och jag blir alltid förkyld? Lennart har hört det, och Kristina också. Ja, ja, det har jag också hört. Blir du alltid förkyld? Aj, 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 Lennart, vilken tur att du kom till den här undervisningen. Ja. Men vad är det för yttrande? Att säga: nu kommer hösten och jag blir alltid förkyld. Nej, det är en självförbannelse. Du förbannar dig själv och säger att du kommer bli förkyld. Ja, det är inte bra. Ja. Tror ni att personen blir förkyld då? Om de bekänner med sin mun att nu kommer hösten och jag blir alltid förkyld. Är det rimligt? Sannolikheten ökar markant om man förbannar sig själv och säger att jag ska bli sjuk till hösten här. Precis. Men vad består då egentligen en förbannelse av? Är det en liten vindpust? Eller lite rök? Eller vad är det rent greppbart? Nej, inte rök. Det är demoner, ja. Precis. Det är en demon som är bärare av den här förbannelsen. Helt rätt, Sofie. Bra. Hur många bibelskoleelever har vi här idag? Ja, det är du. Är du med i bibelskolan här? Ja, vad bra. Tack och lov, då har vi tre bibelskoleelever. Ja, fint. Två Kristiner har vi. Ja, som är här, menade jag. Nej. Ja. Ni minns säkert hur man hanterar demonisering på grund av egen synd. Vi pratade om det för minst ett år sedan. Hur gör man då om man har blivit demoniserad på grund av egen synd? Det sker i två steg. Ni kanske inte var med då. Ni kanske inte var med i bibelskolan på den tiden. Nej, men nummer ett, så bekänner man sin synd. Eller hur? Det är ju ganska grundläggande. Bekänn synd. Och nummer två, vad kan det vara? Om man är demoniserad på grund av egen synd. Vad säger bibelskoleläraren? Kasta ut andemakten, ja, precis, eller demonen. Ja, precis. Så här enkelt är det, precis. Ja. Ja, man driver ut den onda anden, precis som Jesus gjorde. Ja. Men hur hanterar vi då det här när vi har förbannat oss själva? Ja, det är ungefär samma sak. Vi bekänner våra synd. Ni kommer ihåg enligt 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och renar oss och förlåter oss våra synder. Det är alltså första steget. Och därefter så bryter man förbannelsen eller driver ut andemakten då. Och nummer tre, när det gäller förbannelsen eller sjukdom, så kanske man har blivit sjuk på grund av förbannelsen. Och då får man tala ut helande över sig själv, eller så att man blir frisk helt enkelt. Ja, om vi återgår till det här exemplet nu då. Nu kommer hösten och jag blir alltid förkyld, säger någon obetänksam människa och har då förbannat sig själv. Och när hösten väl kommit så blir man förkyld och man undrar: hur kunde det här gå till? Och då frågar den här personen den helige ande, och då säger han så här: ja, den 6 september klockan 15:32 så sa du att du skulle bli förkyld. Du har förbannat dig själv, säger den helige ande. Ja, Och då måste jag följa min bibliska instruktion för att inta min frihet. Ja, jag börjar med steg ett här då. Jag bekänner min synd. Och då kan jag säga så här till exempel. Jesus, förlåt mig att jag förbannade mig själv. Jag bekänner det som synd. Då håller jag med Gud att det var fel det jag gjorde. Steg två. Kasta ut eller bryt. När det är muntliga saker så bryter man oftast förbannelsen. Och då säger man i Jesu namn. Bryter jag den förbannelsen som säger att jag alltid blir förkyld till hösten? Och då kan man då namnge den här som man har klantat sig och sagt om. Och blir man inte omedelbart helad efter den manövern så att säga, så som anden leder, så kan man till exempel i Jesu namn tala till både snuvan och huvudvärken och halsontet, bli hel. Ja. Det är tillvägagångssättet när man har råkat förbanna sig själv helt enkelt och blivit sjuk därigenom. Därefter är det en bra idé att göra bättring. Vi måste tänka på vad vi säger helt enkelt. För vårt tal får effekter som inte alltid är önskvärda. Vi får be den helige ande om hjälp att vakta vår tunga. Och den här andliga striden som vi har pratat om nu, den var helt onödig. Och berodde på att personen inte kunde tygla sin tunga. Okej, nu har vi gått igenom det här. Hur vi gör när vi har ställt till det för oss själva. Kan det hända att någon annan människa förbannar oss? Vad säger Elia? Kan det hända? Ja, det tror jag också. Precis, naturligtvis. Och nu kommer en knepig fråga. Vilken yrkesgrupp förbannar människor fler i större utsträckning än andra? Är det någon som har någon idé? Felicia, vilken yrkesgrupp förbannar människor i större utsträckning än andra? Vi har pratat om det lite grann tidigare, säger Lia. På sjukhus, ja. Hur kan det vara möjligt? Det är i synnerhet läkare faktiskt. Ja, det räcker inte att tänka ibland. Men du fick inte ordet, det är sant. Det är bra att du lyder, Kristina. Ja, vi har talat om de läkare precis. Och på vilket sätt kan läkare då förbanna sina patienter? Om de säger så här. Du kommer aldrig bli frisk från den här sjukdomen. Är det en förbannelse? Det är det sannoliken. Det låter precis som Jesus. Aldrig ska det bära någon frukt på det här fikonträdet. Det är en förbannelse. Tror ni att läkaren är själv medveten om att han förbannar sina patienter? Nej, han är i högsta grad omedveten. Men är läkaren kristen så har han säkert fått undervisning i sin hemförsamling hur han ska uttrycka sig utan att förbanna sina patienter. Ja. Det finns en superviktig vers i Gamla testamentet som vi ska till och med läsa och stryka under om du inte har gjort det, kan jag varmt rekommendera. Och det är Ordspråksboken där vi var förut ungefär. Jag skriver upp Ordspråksboken 26 och vers 2. Ordspråksboken kapitel 26 och vers 2. Då står det så här, som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Kan vi läsa det tillsammans? 1, 2, 3. Som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Precis. Det där kan ni stryka under. Lycka till med din telefon där och stryka under den versen. Ja. Det var väl inte sarkastiskt kanske. Det måste finnas en grund för att den här förbannelsen ska kunna få fäste helt enkelt. Det står ju det att den här, en grundlös förbannelse flyger förbi. En landningsbana krävs och den kan till exempel heta fruktan. Och när läkaren förbannar oss rakt upp i ansiktet så kan vi patienter reagera på olika sätt. Vi kan drabbas av ängslan. Och blir rädd. Vad händer då Martin om vi accepterar läkarens domsord över oss? Ja, typ. Ja. Ja, alltså förbannelsen från läkaren får ett fäste om du blir skräckslagen och får fruktan, förstår du? Om läkaren säger att du kommer aldrig bli frisk från den här sjukdomen, tänker du, hjälp. Då finns det ett fäste för förbannelsen att landa, så att säga. Ja, och på bibelskolan har ni också fått lära er att identifiera en ond dag. För ett år sedan drygt. Och man kan väl tycka att bli förbannad av sin husläkare kan väl inräknas som en ond dag, kan jag tycka. Och ni behöver inte slå upp det, men i Efesierbrevet 6:13. Jag kan skriva upp det i alla fall. Ja, ni får göra som ni vill. Efesierbrevet 6:13. Det är Paulus som säger något klokt där. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Det var det vi gjorde idag. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Och jag kan betrakta en sån dag som ond, och vi kan då välja att stå emot. Ja, men det finns någonting till som behöver komplettera det här med. Och den ska vi slå upp i alla fall. Och det är Romarbrevet 12:14. Den lever farligt den där. Romarbrevet och 12:14. Då står det så här: välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Vi kan läsa den tillsammans, tycker jag. 1, 2, 3. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Bra. Det är viktigt att ta Guds ordet i sin egen mun också. Och inte bara i sina egna öron. Är det att betrakta som förföljelse när man blir förbannad av sin husläkare? Vad tycker ni? Ja, kanske kan man tycka det. Men versen understryker samtidigt att vi ska ju då inte svara med samma mynt. Blir vi förbannade av doktorn så ska vi inte säga: hörru du, din fjant, och ge igen, eller hur? Är det mot Bibeln att förbanna sin nästa, tror ni? Vad säger Kristina med turkosa tröjan? Ska vi förbanna varandra, vad säger du? Nej, precis. Så det är ju helt klart synd. Så det ska vi inte göra. Vi ska titta på en vers till faktiskt. Innan vi har handlingsplanen helt framför oss här. Och det är Matteus 6. Matteus 6. Och 14-15. Matteus 6:14-15. Martin, vill du läsa där högt för alla?
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser.
Tack för det. Ja, vi måste att välja att förlåta de som är onda mot oss, även om de är omedvetet onda. Är det någon som kommer ihåg vad Jesus sa på korset? Nu får ni ingen bibelvers. Precis, Martin, högsta poäng. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Som en människa är ond mot oss så måste vi förlåta dem. Eller hur? Och förlåta doktorn också, såklart. Jag har en kristen vän som heter Maj. Hon bor några mil härifrån. Och hon råkade ut för det här när hon gick till husläkaren. Och hon har då sannoliken läst sin bibel, kan jag säga. Och läkaren sa så här till henne: Maj, jag måste tyvärr meddela att du aldrig kommer bli frisk från den här sjukdomen. Hur reagerade Maj då? Ja, nummer ett. Hon tänkte så här: oj, läkaren förbannar mig. Det här låter som en ond dag. Jag väljer att stå emot. Då sa hon så här: hörru du, det här ska vi bli två om, sa hon. Jag tar inte emot det du nu säger. I Jesu namn ska jag bli kvitt den här sjukdomen oavsett vad du har nu sagt, sa hon. Fanns det en grund för att den här förbannelsen skulle landa på mig? Nej, det var en grundlös förbannelse eftersom hon inte accepterade den. Förstår ni? Hon öppnade inte sitt hjärta med fruktan eller ängslan, utan hon stod emot på den onda dagen. Är ni med på det? Läkaren, han praktiserade i en avfällig kommun och mötte mest icke-kristna patienter. Och läkaren blev då således snopen. Ty det här var ingen vanlig patientreaktion. Och därefter tänkte Maj så här: hur ska jag bemöta honom nu när han har förbannat mig? Jag känner mig nästan förföljd. Är det någon som har något tips då? Paulus ord, är det någon som säger, kommer på något? Ja, Sofia, vad säger du för någonting?
Välsigna den som förföljer dig.
Ja, precis. Och det var det Maj gjorde. Hon välsignade den här doktorn. Så när hon lämnade vårdcentralen där så sa hon så här: ha det så bra, Gud välsigne dig, sa hon till doktorn. Ja, och när hon kom hem då, vad gjorde hon då för någonting? Är det någon som kan tänka ut, vad gjorde Jesus på korset, Martin? Vad sa Jesus på korset? Det sa han också på korset, ja, men då hade verkligen förbannelsen tagit fasta om hon hade gett upp fullständigt. Ja, precis. Vad säger Felicia? Ja, det sa han också, ja, precis. Alla tre har rätt, men Sofies svar kan jag nog tycka passar lite bättre här. Fader, förlåt dem, ty doktorn vet inte vad han gör. Hon förlät den här doktorn. Tror ni att hon förblev sjuk så som läkaren hade sagt? Vad säger Benjamin? Knappast. Hon blev fullständigt botad. Vilket hon också berättade för den här husläkaren efter en tid. När hon kom tillbaka till den här doktorn. Vad hade hänt om hon hade talat illa om sin doktor? Och lagt ut honom på Facebook och skrivit att han har blivit förbannad. Och varnat för den här hemska läkaren. Vad hade hänt då? Vad säger Sofie? Ja, hon svarar ju med samma mynt. Hon hämnas ju på doktorn då. Om hon hänger ut honom. Och då har hon ju kanske inte förlåtit honom heller. Nej. Helt rätt. Hon hade ju inte gjort vad Paulus sagt. Och troligtvis inte heller blivit för frisk. Sa du det, Martin? Ja, precis. Så hon stod emot doktorns ord. Hon välsignade doktorn. Och hon bröt den här förbannelsen också. Det sa jag inte. Och sen förlät hon honom. Ja, precis. Ja. Nu, Sofie, vill vi gärna höra ditt vittnesbörd. Vad du drabbades av i grundskolan för någonting. Det här är ju väldigt något snarlikt som vi har talat om här nu.
Ja, när jag växte upp så var jag ofta retad av mina klasskompisar. Och i början så skrattade jag bara åt dem. Eller jag tog inte åt mig kanske. Eller jag trodde att jag inte tog åt mig. Men sen när jag var 13 år och gick i sjuan. Då kom jag ihåg när jag gick till matsalen. Det var en bit att gå. Eller när jag gick från matsalen. Var i alla fall ensam. Då bara kom det en tanke i min hjärna då, som som sa att ja, du är korkad Sofie. Du är dum. Och det som hände då var att den där tanken försvann inte, utan den kom tillbaka. Varje dag levde jag med den. Att jag var in, liksom, för de hade ju sagt ibland att vad dum du är, du förstår ju inte, och eller liksom, varför frågar du om det där, och hur kan du, alltså det var så mycket så där negativt, och till slut så började jag tro på det själv, och så fastnade den där tanken att ja, men du är korkad. Och sen träffade jag ju min man, första man, och så gifte vi oss, och jag hade fortfarande kvar den där tanken att jag kan inte liksom, jag kommer inte att kunna lära mig så mycket. Och när jag läste Bibeln eller när jag läste saker så glömde jag bort det, och jag hade liksom, det var liksom ett motstånd när jag skulle lära mig saker. Men sen så vill du att jag ska berätta vad som hände? Ja, precis. Sen så mötte jag började på en missionsskola, en 3 månaders skola i Stockholm. Och då var det några som hade lärt sig om befrielse. Jag visste inte vad det var för någonting. Och de berättade inte för mig heller, utan det enda jag visste var att de hade gått på Arken. 2 stycken personer som gick i min klass. Och så hade vi en bönestund en kväll. Och då frågade de om de fick lägga sina händer på mig och be för mig. Och så la de sina händer på mig, och jag kände direkt liksom att jag blev så här berörd. Och så började de bara välsigna mig och be för mig. Och då kom jag som i en annan, alltså jag blev som så här jätte, som i en annan värld liksom, berörd. Så jag liksom for ner på golvet och låg där, och så började jag prata liksom att för mig själv att jag är inte korkad. Och så låg jag där i kanske en halvtimme, och de fortsatte be för mig, och jag var liksom ganska borta. Och sen kanske efter en halvtimme eller något så lugnade ner sig, och så när jag reste mig upp, då var alla de där tankarna borta, och de har aldrig kommit tillbaka. Så jag visste liksom att jag har blivit befriad liksom, och det var, så jag vittnade för min syster och för mina kompisar och att ja.
Tack ska du ha, Sofie. Och där hör vi då att det kom ju som en tanke till Sofie först, att du är korkad. Och det är ju, Satan kan ju säga allt möjligt om oss hela dagarna om man så önskar. Men då tänker man, det här är en ond dag. Då står jag emot. I Jesu namn tar jag inte emot den här tanken av att vara korkad för att behålla fältet. Och tyvärr hade inte missat den undervisningen eller inte fått den i söndagsskolan eller något sånt. Nej. Och då blev du bunden av det här då, tyvärr. Ja. Nu ska vi se hur vi ska hjälpa någon person som inte var lika smart som Maj. När man går till husläkaren och blir förbannad så att säga. Ja, som jag har berättat om. Det kan ju hända att det finns en och annan församling som inte utrustar och tränar sina medlemmar hur de ska handskas med ordförbannelser. Och vi leker med tanken att din kompis, det vill säga att den här patienten tog orden till hjärtat. Då fanns det en landningsbana för förbannelsen helt enkelt. Hur hjälper vi den här personen nu då? Ja, är det någon som har något bud? Hur hjälper vi den här personen som accepterat läkarens förbannelse, tagit det till sitt hjärta? Lämna över det till Jesus, ja. På ett sätt, ja. Att bekänna sin synd, ja, precis. Och då är det bra att be före den här personen då, till exempel. Och då kan man ungefär uttrycka sig någonting i den här stilen. Och Jesus, förlåt mig att jag tog läkarens förbannelse till mitt hjärta. Jag bekänner det som synd. Och jag väljer att tro på sanningen i ditt ord istället. För Guds ord säger att i hans sår är vi helade. Vi kan få läkedom genom Jesus. Det är den slutgiltiga sanningen. Så säger läkaren att du kan vara krympling och sjuk och hit och dit. Så är det fortfarande Guds ordet som är sant. Det står över vad läkaren säger. Han kan säga vad som helst. Men det är ändå Bibeln som är den slutgiltiga auktoriteten. Sen kanske du också gripits av fruktan. Och då måste man bekänna det som synd också. Herre, förlåt mig att jag har öppnat mitt hjärta för fruktan. Jag bekänner det som synd. Ja. Vad gör man mer då med någon som har förbannat en? Hur behandlar man dem? Ja, inte riktigt än kanske. Ja, kan man göra. Va? Vi ska välsigna honom. Välsigna den som förföljer dig. Välsigna och förbanna inte. Ja, det ska vi också göra. Precis. Och då börjar jag med att välsigna den här läkaren och säga före den här personen då i Jesu namn så väljer jag att välsigna den här läkaren. Och sen hänger ju förbannelsen fortfarande kvar över axlarna på den här stackars patienten då. Och då får man säga så här, i Jesu namn bryter jag den här förbannelsen och gärna med lite stränghet, för det är ju någon ande som ligger bakom som är bäraren av den här förbannelsen. Så jag bryter den här förbannelsen som läkaren har talat ut över mig. Eventuellt kastar man ut andar av fruktan också om de har nästlats in. Och då säger man typ så här, i Jesu namn, gå emot varje form av fruktan. Försvinn, kom aldrig mer igen. Ja, och om man har fortfarande sjukdomssymptom av den här förbannelsen då. Vad kan man göra då? Vad säger Eva på första bänk här? Om man har sjukdomssymptom av läkarens förbannelse eller... Ja, då behöver man bli botad i Jesu namn, ja, precis. Som har behandlat en vanlig sjuk. Och eventuellt kasta ut sjukdomsandar som kan ha kommit in i samma veva där, precis. Ja, och när man har befriat en människa, det har vi inte pratat om. Vad gör man då när det är tomt som i en grav? Eller vad man ska säga. Vad gör man då? När de... Precis. Amen. Helt sju står det. Ja. Precis. Det är helt rätt, Martin. Vi ska fylla upp tomrummet. Vi lägger händerna på personer och säger Jesu namn. Så fyller jag dig med helig ande. Där onda andra lämnat så ska de här Guds ande vara istället. Ja, vad bra. Som ni förstår är det en hel del saker att tänka på när det gäller ordförbannelser. Och Jakob som vi läste inledningsvis sa i vers 8 där att tungan kan ingen människa tämja. Det låter ju väldigt hoppfullt kan man ju tycka. Nej, är vi då utan hopp? Nej, det är det inte. Det innehåller inte aldrig eller alltid. Oftast gör ju det. Om vi ser på Jesus när han tog itu med fikonträdet i alla fall. Ja, amen. Men Jesus har ju lämnat en helig ande efter oss som hjälper oss att vakta och tämja vår tunga. Människan kan inte själv tämja sin tunga utan vi måste ha den helige andes hjälp. För Jesus gjorde den bedömningen att ni är helt rökta utan den helige ande. Och det är dagens sanning verkligen. Och jag vill säga att det är väldigt positivt att ni har kommit hit, ni som är här, för att ta emot en utrustning och undervisning som krävs för att leva ett segerrikt liv i Kristus. Men som ni säkert förstår också så är det viktigt att ha en personlig relation till Jesus Kristus för att överhuvudtaget handskas med syndabekännelser, ordförbannelser och utdrivning av onda andar. Vi ska om en liten stund göra oss fria från eventuella förbannelser och dess verkningar. Innan vi går in i striden så vill jag bara försäkra mig att vi alla tillhör Jesus Kristus. Han dog på korset, oskyldigt dömd, för att ge dig frid och evigt liv. Och på tredje dagen så uppstod han från de döda och lever idag. Och skriften säger att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, vad ska det bli då, Elia? Vad ska det bli då? Då ska du bli frälst. Det är sant. Ska vi resa på oss allihopa? Så ska ni få be efter mig. Ja, även om ni tillhör Jesus eller vill komma tillbaka till Jesus, eller om ni är genomfrälsta sedan gammeldagar, så ber ni efter mig. Tack Jesus, att du dog för mig och uppstod för mig och lever idag. Jag bekänner dig som min Herre och frälsare. Förlåt mig all min synd. I Jesu namn. Amen. Som vi har talat om här, ni kan stå kvar på ert ställe. Så det är lätt hänt att råka förbanna sig själv och andra. Och vi ska nu tillsammans be en bön om förlåtelse och ta itu med de här förbannelserna som vi idag har lärt oss. Och om du inte mot förmodan råkat förbanna något, så är det inte skadligt att be med i bönen i alla fall. Då ber ni efter mig. Jesus, förlåt mig. Om jag omedvetet eller medvetet har förbannat mig själv och eller min nästa. Jag bekänner det som synd. Och i Jesu namn bryter jag alla ordförbannelser över mig själv och de som jag talat ut över andra. Helige Ande, jag ber dig om hjälp med mitt tal. Hjälp mig att tala det som bygger upp. I Jesu namn. Amen.